بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Barmhärtighet till mänskligheten, där vi går igenom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams liv, hans biografi, och försöker knyta samman det med vår verklighet och vår vardag 2019 och den här tiden. Vi går igenom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams sira, inte som en berättelse, inte som en historia, men som lärdomar och som en... som att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är ett levande föredöme för oss. I det förra avsnittet pratade vi om motgångar i da'wa, svårigheter som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba, hans följeslagare fick genomgå, just på grund av att bära denna da'wa, sprida den, kalla till den, så att den kunde nå oss idag. Och det är någonting vi bör fundera på. Sahaba och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och efterföljarna till dem kämpade otroligt mycket, spenderade pengar, liv, blod, spenderade sin tid, lämnade sina familjer, sina barn, sina fruar, bara för att sprida islam, så att islam idag finns i hela världen, så att vi är muslimer. Vad händer med de nästkommande generationerna? Vem är det som ska sprida islam till dem? Det är någonting som ska motivera oss att vi också ska ta den rollen och sprida islam och kalla till islam och lära oss om islam först och främst. När Quraysh hade gjort allt vad de kunde, försökte få profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att lämna sitt kall, att ändra sitt kall, när de försökte bryta bandet mellan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och hans skydd Abu Talib, när de försökte svartmåla honom genom media och hitta på olika lögner om honom. När inget av det gick, så gick de till Abu Talib, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams farbror, hans beskyddare, för ett sista försök. De gick till Abu Talib och sa: "Ja Abu Talib, vi uppskattar din position och din status bland oss. Vi har sagt åt dig att stoppa Muhammad, men du har inte gjort det. Vi kommer inte att ha tålamod med nedvärderingen av våra förfäder. Kritik mot vårt sätt att leva och förbannelse mot våra gudar. Du Abu Talib måste stoppa honom, annars kommer det att bli en kamp tills någon av parterna dör." Hör ni vad han säger, eller vad de här Quraysh säger till Abu Talib? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trots att hans farbror har sagt till honom, trots att han försökt att lugna ner honom, att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ska lämna sitt kall, så fortsätter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och kritisera hur de lever, deras sätt att leva, hur deras förfäder hade lärt dem, deras gudar och statyer som de levde. Han kritiserade deras sätt att leva och inte bara vilken tro de hade. Abu Talib, när han hörde det här, han påverkades starkt. Och det var väldigt tungt för honom. Abu Talib sa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ja Muhammad, Quraysh har pressat mig och fått mig att bära vad jag inte klarar av att bära. Ja Muhammad, underlätta för både mig och för dig." Med andra ord, det Abu Talib säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Jag kan inte hjälpa dig längre. Det har blivit för svårt. Det är någonting jag inte klarar av längre. Gör det lätt för mig." Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när han hörde det här, han grät. Han blev ledsen. Och han sa: "Wallahi, om de hade gett mig solen i min högra hand och månen i min vänstra hand, så hade jag inte lämnat detta kall tills Allah subhanahu wa ta'ala ger det här kallet segern, eller att jag dör utan det." Och han gick sin väg. Alltså profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gick därifrån. Abu Talib ropade tillbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han sa: "Kom tillbaka min brorson. Säg vad du vill och kalla till det du önskar. Jag överlämnar dig aldrig. Wallahi, det kommer inte att nå dig, även om de samlar sig tills jag begravs. Förkunna ditt budskap utan att frukta något. Du kallade mig och jag vet att du endast gör det för min skull." Alltså att han råder Abu Talib, att profeten har kallat Abu Talib: "Du talade sanning och du har varit tidigare pålitlig, och du har kommit med ett budskap som jag vet är det bästa budskapet av dem alla." Kolla hur Abu Talib ändrades. Hur han direkt efter att ha hört profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam orubblig, ståndaktig, han står fast vid sitt budskap. Han är stolt över det. Han ändrar sig inte med vinden. Så fort han får lite motgångar, tänk på att när Abu Talib kommer och säger det till honom, han har precis fått höra att om inte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam slutar sitt kall, så kommer det komma en kamp, så kommer det utlösas ett krig där det slutar när en av parterna dör. Det var det de hotade honom med. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han vet att det här hotet är verkligt. Han vet att sahaba precis har blivit torterade. Vissa alltså de har fått känna på rök tills de nästan dog. Vissa har dödats som Sumayya radiyallahu anha. Vissa har torterats med eld, andra med piskor. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam håller sig fortfarande fast vid det här. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver Muhammad sallallahu alaihi wasallam som barmhärtighet mot mänskligheten. Han beskriver honom som barmhärtighet mot de troende. Men trots det fortsätter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitt kall. Trots konsekvenserna, trots följderna, trots vad det medför av skada och fara och svårigheter. Och det innebär att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam inte kan välja en enklare väg. Han måste kalla det till islam på det här sättet. Annars hade han syndat, hade han begått ett brott mot Allah subhanahu wa ta'ala. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var väldigt stark, var väldigt stabil. Han rubbades inte. Och det var så islam nådde oss. Det är genom den här uppoffringen som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde, som sahaba fick genomgå. Och det är så islam sprids. Jämför det med vår vardag nu. När vi hör om en fara, när vi hör om lite svårigheter, vi försöker ändra på islam på alla möjliga sätt så att vi underlättar vår tid. Vi står inte upp för islam, vi kallar inte till islam som vi ska. Och det är en av farorna, eller det är en av orsakerna till varför vår situation är som den är idag. Jämför till exempel när det blir val i Sverige. Det är alltid det här skrämselpropagandan, skrämseltaktiken. Oh, om ni inte röstar så kommer SD att ta över makten och SD kommer kasta ut er. Eller vad är det nu man hör? Men vänta lite. Vad är det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fått genomgå? Och vad är det vi skräms för? Att lämna ett land? Att få mindre bidrag? Att behöva jobba? Att studera, lära sig svenska? Att inte ha islamiska skolor? Att inte ha halal mat? Sahaba dödades! Sahaba torterades! Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev slagen, blev hånad, blev förlöjligad. Och han är den bästa av alla människor, den ärade, mest ärade av alla människor. Trots det, trots att ett krig skulle utlösa sig, trots att de kunde dö, och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var väl medveten om det, så stod han fast vid islam. Varför är det så att vi ger upp så enkelt? Är inte islam värd den här kampen? Är inte islam värd att vi står upp för den? Att vi ger upp lite av vår dunja? Att vi lämnar de här bekvämlighet, den här bekvämligheten vi har, de här lyxsakerna som vi får, för att sprida islam? Vi skräms alltid för att vi kommer få lämna landet. Sahaba kommer att få lämna landet. Nu efter det som hände efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aldrig, att han aldrig kompromissade, att han kallade till islam väldigt tydligt och öppet och starkt, och så kommer vissa av sahaba att resa och flytta till Habasha. De kommer emigrera till Abyssinien. Och det här är år 5 efter hijra. Alltså 5 år har det varit den här kampen i Mekka, eller efter den här hemliga dawa, eller den här tysta dawa, så var det ungefär några år. Så att den här kampen mot islam har varit väldigt intensiv. Väldigt många sahaba har haft det svårt. Så profeten och sahaba, några av dem, bestämde sig för att åka och emigrera till Habasha, till där någonstans vid Etiopien eller Eritrea. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beskrev det här landet till dem. Han sa att det är ett till en kung, att de skulle emigrera till en kung. La yudhlamu 'indahu ahad. Alltså ingen behandlas orättvist hos honom. Det är ett icke-arabiskt land. De kan inte språket. Det är flera hundra kilometer bort. De skulle lämna allt de hade, sina familjer, sina ägodelar, sina hem, allt möjligt. Och de skulle gå till en rättvis ledare. Det finns två hijra, alltså två emigrationer till Habasha. Den första, då emigrerade 14 personer. 10 män och 4 kvinnor. Och bland dem fanns bland annat Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Ruqayya och Zubair. Radiyallahu anhum allihopa. Och de alla åkte i smyg periodvis. Och det är det man kan jämföra. Vad är mer kärt för oss? Är det vår tillvaro i Sverige eller att vi behåller vår tro och vår aqida? Om det är vår tillvaro så kan icke-muslimerna och staten trycka på. Eftersom de vet att det här är det viktigaste vi har. Och de kan få som de vill. Vi har ingen islam längre. Vi kan ha en islam som begränsas till hemmet. En icke-islam. Men om vi tänker som sahaba, om vi vill komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala, så som sahaba fick den här höga statusen, så måste vi visa att islam är det viktigaste för oss. Och att vi inte kompromissar alls med det. Tänk er att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ska förlora 14 sahaba. I Dawa, i Mekka, där de behöver dem som mest. Trots det ska de lämna Mekka. Men profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam valde istället att utnyttja det genom att sätta press på Quraysh. För det första, genom att deras familjer. Folk som flyttade, folk som reste. De hade ju familjer, så deras familjer skulle sättas under press. Att deras familjer skulle lämna dem, deras barn, deras bröder, deras syskon. Och för det andra, om Dawa sprider sig där så kommer deras intressen att stagnera. Alltså i Habasha, i Abbasinien. Deras handel. Om Dawa får ett fotfäste där borta så kommer deras intressen att stagnera. Och muslimerna kommer att få mer makt. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade gå i marknader och kalla till islam brukade en man gå bakom honom och skrika. Han ljuger. Jag känner honom bäst och han är min brors son. Och han brukade kasta sten på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam så att han blödde. Och den här mannen, det var hans farbror Abu Lahab som Allah subhanahu wa ta'ala förbannade i Koranen i surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Mutte Abu Lahab förgås. Och den historien har vi gått igenom innan. Sahabas situation är nu bland de värsta. Det nämns att de slogs så pass mycket att vissa inte ens kunde sitta ordentligt. Samma år i Ramadan kommer profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fram till alla makthavare. Och han står framför dem. Alla blir tysta. Och när alla är tysta så börjar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och läsa ur Quran, surat al-Najm. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam läser: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. Ser ni? Det här är några verser av det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam läste till dem. Ser ni اللات والعزى? اللات والعزى det var deras statyer, eller de hade kallat dem för det. Och manat, den tredje av dem som ni dyrkar, en tredje staty. اللات, Al-Uzza och Manat. Så Allah subhanahu wa ta'ala sänder bud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han läser: Ser ni Al-Lat och Al-Uzza och Manat, den tredje av dem ni dyrkar? Får ni mannen och de kvinnan? Vilken dålig fördelning ni har. Så han fortsätter: Wa inna ila rabbika al-muntaha wa anna huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Till Allah subhanahu wa ta'ala ska vi alla återvända. Det är han som får en att skratta och det är han som får en att gråta. Det är han som ger och det är han som tar liv. Wa annahu huwa aghna wa abqa. Han är mäktigare och rikare. Wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamud fa ma abqa wa qaum nuh min qabl. Innehu huwa kana azlamu wa atgha. Han förstörde stammarna Ad och Thamud och Nuhs folk. De var sannoliken orättvisare och mer förtryckare. Innehum kanu hum azlamu wa atgha. Alltså att Thamud, Ad, Nuhs folk, de var mer förtryckare, de var mer orättvisa än vad Quraysh är. أفمن هذا الحديث تعجبون أني فظونة of the talent وتضحكون ولا تبكون Ni skrattar istället för att gråta. Och antum samidun fasjudu lillahi wa abudu. Så buga er ner för Allah subhanahu wa ta'ala och dyrka. Och när profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam läste de här verserna, när han kom till den här versen, fasjudu lillahi wa abudu, alltså buga er ner för Allah subhanahu wa ta'ala, gör sujud för Allah och dyrka, så gick profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ner i sujud och sahaba gjorde sujud efter honom. Men det märkliga var att alla kuffar, Abu Jahl, Abu Lahab, Utbah ibn Rabi'a, de stora makthavarna, de som bekämpade islam mest av alla, de gick ner och gjorde sujud också till Allah subhanahu wa ta'ala, den allsmäktige. Vad var det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallade till? Vad var det han sa? Han började med att kritisera deras sätt att leva. Han började kritisera deras aqida. Han fick dem, han försökte få dem att börja tänka. Han sa, ser ni Allat och Al-Uzza och Menat? Får ni mannen och de får kvinnan? Vilken orättvis fördelning, vilken dålig fördelning, vilken bizarr fördelning. Det är för att i Mekka, bland araberna, så brukade man, när man fick en son, när man fick en dotter, när man fick ett barn, om man fick en son så behöll man honom. Då var det som en stolthet för familjen. Men om man fick en dotter så begravde man henne levande. Men deras gudar, som de dyrkar, som de låter styra deras liv, de har en dotter, Menat. Så Allah subhanahu wa ta'ala försöker få dem, eller profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genom att läsa de här verserna till dem, han försöker få dem att börja tänka. Hur kan ni begrava era döttrar levande medan era gudar har en dotter? Sen säger han, det är han som får er, alltså Allah subhanahu wa ta'ala, till honom ska vi återvända. Det är han som får oss att skratta eller gråta. Det är han som ger liv och tar liv. Alltså vad ni än gör, hur mycket ni än torterar oss, hur mycket ni än förföljer oss, hur mycket vi än tvingas lämna det här landet och vi emigrerar till andra städer, så kommer det ändå Allah subhanahu wa ta'ala, det är han som ger seger. Det är han som tar liv och det är han som ger liv. Det är han som får oss att skratta, det är han som ger oss glädje, det är han som ger oss sorg. Ni har ingen makt över det. Allah subhanahu wa ta'ala är mäktigare och han är mäktigare. Han är rikare. Det är han som kan ge oss allt vi behöver. Och sen kommer de andra verserna. Alltså det var Allah subhanahu wa ta'ala. Det var han som förstörde stammarna Ad och Thamud. Och det var han som förstörde Nuhs folk. Och det var de som var förtryckare. Det var de som var orättvisare än vad ni är. Och trots det så kunde Allah subhanahu wa ta'ala förgöra dem. Det är som att Allah subhanahu wa ta'ala och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skickar signaler. Allah subhanahu wa ta'ala, han varnar dem. Och efter det kommer det här, ni sitter och skrattar och ni är förvånade över det här skrattet, över det här snacket. Dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, trots er förnekelse, mitt i er förnekelse. Gå ner till Allah subhanahu wa ta'ala och gör sujud. Och alla kuffar gjorde sujud. Och när de sen vaknade till, när de sen insåg sitt stora misstag, så försökte de hitta bort förklaringar. Och de kom upp och började hitta på att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nämnde deras gudar, så de började buga för dem. Men ingen i hela Mekka trodde dem för det. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam utmanade dem och han visade hela Mekka vilka lögnare de var. Han bröt deras band så att folket och makthavarna inte trodde på dem längre. Alltså att folket inte trodde på makthavarna längre. Alla deras lögner om da'wa var därför felaktiga. Och det var så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam utmanade dem. Han utmanade islamofobin. Han utmanade den här islamfientligheten som spred sig i samhället. Genom att diskutera med dem. Genom att utmana dem intellektuellt. Genom att visa hur deras egna liv, hur de lever det. Det är helt bisarrt. Han tog ingen försvarsställning. Och visade att han hade fel. Och de hade rätt, tvärtom. Han ställde sig upp och tog kampen. Och det är så vi ska göra. Vi ska utmana hyckleriet i samhället. Där yttrandefriheten eller vissa friheter tillämpas selektivt. Där vissa får tala om muslimer, förnedra muslimer, håna profeten sallallahu alaihi wasallam. Men när muslimer ska säga någonting, då är det alltid extremism eller radikalism eller jag vet inte vad det nu är. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, efter det, han satte sig vid Kaaba. Han var någon gång vid Kaaba. Och då kom Abu Jahl och sa dåliga saker. Han bara hånade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angrep honom verbalt. Och till slut tog han en sten och slog profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i ansiktet så att han blödde. En tjänarinna som såg vad som hände och som ville hjälpa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hon kom ihåg att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade en farbror som hette Hamza. Och den här kvinnan var inte muslim. Och Hamza, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams farbror, han var en stark man. Så hon gick till honom och berättade det för honom. Hon berättade att Abu Jahl gick och hånade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och till slut slog honom med en sten. När Hamza ibn Abd al-Muttalib, alltså profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams farbror, fick höra det här. Hamza är inte muslim. Men det irriterade honom så pass mycket att han gick på en gång till Abu Jahl. Och Abu Jahl satt då vid alla ledarna i Mekka, de här stora huvuden. Och han gick fram till honom och tog sin pilbåge och slog honom i ansiktet så att Abu Jahl blödde. Och han sa till Abu Jahl: hur vågar du göra så mot Muhammed när jag följer hans budskap och jag säger som han säger? Alltså när jag följer hans tro och säger vad han säger. Abu Jahl, när han hörde det här, han blev totalt förvånad. Och han sa till alla omkring honom, hela hans stam, hans stamfränder, alla som skyddar honom: låt honom vara, rör inte honom. Jag har gjort det här och jag har gjort det här mot hans brorson. Alltså han erkände sitt misstag. Och Hamza, när han sa att han följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det är inte sant, utan han sa det för att han ville göra Abu Jahl ännu mer irriterad. Och han vet att det som stör och det som Abu Jahl hatar mest av allt, det är islam. Så det räckte inte med att han slog honom, han ville säga till honom: och jag är blivit muslim. Ser ni hur Allah subhanahu wa ta'ala ger segern genom våra fiender så länge vi håller fast vid hans rep och håller fast vid islam? Och det är så hela islam spreds. Kolla profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han stod fast vid islam. Genom förtryckarnas angrepp på islam, genom deras försök att slå till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genom att förvränga islam, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skänka oss en utväg, som han säger i Koranen: "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Den som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skänka en utväg. Och det är exakt det som händer. Tänk om vi stod fast vid islam och stod upp för islam när islam orättvist behandlades i media, när islam förlöjligades, när opopulära delar frågades om, alltså till exempel när man frågar om homosexualitet, när man frågar om politik, när man frågar om khilafa, om sharia, om jihad, när det var muslimer som verkligen står upp för islam. Är vi rädda för några svårigheter som vi kommer att genomgå? Vilka svårigheter kan vi genomgå när vi har Allah på vår sida? Tvärtom, det är så islam växer. Som sagt, så var Hamza inte muslim då. Men vad ska han göra nu? Han har precis sagt till hela Quraysh att han är muslim. Så han behövde en utväg. Han vände sig mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och han gjorde en dua. Han sa: Allahumma, det är du som vet vad jag har gjort. Om det är gott, låt det då fästa sig i mitt hjärta. Och om det inte är det, skänk mig en utväg. Och när han bad Allah subhanahu wa ta'ala uppriktigt om att om det här var gott, alltså om islam var någonting bra, att det ska fästa sig i hans hjärta, så fäste det sig i hans hjärta. Och Abu Hamza radiyallahu anhu, han blev muslim då. Så han gick sedan till profeten och berättade för honom. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam läste Koranen, övertygade honom och Hamza blev muslim radiyallahu anhu. Det första han sa var att profeten skulle kalla, stå upp och kalla för islam och kalla öppet och inte vara rädd för någon, och att Hamza radiyallahu anhu skulle skydda honom. När han sa så lyfte profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam upp sina händer och sa: Allahumma, stärk islam, stöd islam med den mest kära av de två Umar till dig. عمرو بن هشام اللي عمر بن الخطاب، وعمر بن هشام دي ابو جهل. سو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم صادن ها دعاء بوين موندا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بليف مسلم تفو دا غارسيانر بوين اونستا فراتيين لتن باكرنش بيلد اللي باكرنش يف مخونه فيم عمر با عمر هدي ان شان دينا som han brukade tortera, som blev muslim alltså, som han brukade tortera och piska och piska och slå till. Och när han stoppade, när han slutade slå henne, så sa han, jag slutade inte slå dig för att jag är nöjd eller jag är klar med dig. Utan det är bara för att jag har tröttnat. Min hand har blivit trött, jag ska bara vila. Så Omar var den typen, han var starkt fientligt mot islam, fientligt ställd mot islam. När vi berättade att de skulle åka till Habasha, till Abbasinien, de där sahaba, 14 sahaba. Så Omar såg en grupp, eller en familj, en man och en hustru som skulle åka. Så han sa till dem, må Allah underlätta er väg. När han sa så sa den här kvinnan till sin man. Hörde du vad Omar sa? Tänk dig om Omar blir muslim. När hennes man hörde att hon blev så här glad att Omar kanske blir muslim bara för att han sa till dem att ha det bra under er väg. Så sa han till henne. Tror du eller har du hopp om att Omar ska bli muslim? Omar kommer aldrig någonsin att bli muslim förrän hans åsna blir en muslim. Det var så folk uppfattade Omar radiyallahu anhu. När splittringen i Mekka blev så pass stor, när muslimska lägret växte och när Quraysh, deras kamp mot islam upptrappades, Omar fick nog. Han ville bara ta slut på den här kampen. Han ville att Quraysh och araberna skulle enas igen. Så han tog sitt svärd och gick och gav sig iväg för att döda profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. På vägen dit träffade han en man som hette Nuaym ibn Abdillah. Han frågade Omar, Omar, vart ska du? Varför har du ditt svärd? Han sa, jag ska till Beni Hashim. Och jag ska till Muhammad och jag ska döda honom. Han sa, tror du att Beni Hashim kommer att låta dig leva? Eller tror du att de kommer låta dig döda honom? Det kommer bli ett krig. Du kommer skydda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han sa till honom, jag bryr mig inte. Jag kommer döda Muhammad nu så att araberna enas och jag kommer lämna över mig själv till Beni Hashim så de kan döda mig. Låt två män dö, det är bättre än att hela samhället splittras. Så den här mannen ville skydda profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han sa till honom, vet du vad? Gå och ta hand om din familj istället. Ska du gå till Muhammad? Gå och ta hand om din familj istället. När Omar fick höra det, han blev förvånad. Han var då min familj. Han sa, din syster är muslim. Fatima ibn al-Khattab. Så när Omar fick höra det, han gick omedelbart till hans syster. Han knackade på dörren och han frågade sen Said, alltså hennes man, om han hade lämnat, eller att om Said och Fatima, Omars syster och hennes man, hade lämnat deras tro, alltså mångudadyrkan, och blivit muslimer. Said sa, ja, vi har blivit muslimer och vi dyrkar Allah och ingenting kan stoppa oss nu. Och ni ska tänka lite, när Omar säger det här, Omar brukade slå sönder folk, han brukade tortera folk. Och han var en stor man. Alltså kroppsbyggnaden var väldigt stor. Så när de säger det här till Omar, de kan förvänta sig det värsta. Så Omar slog till Said på en gång. Och Fatima, hans syster radiyallahu anha, försökte komma mellan profeten mellan Omar ibn Khattab och hennes man och skydda hennes man. Men Omar slog till henne också. Och när han såg sen blodet rinna för hennes ansikte, så lugnade han ner sig lite. Sen tog Fatima honom från hans kläder och sa till honom att det här, att vi blev muslimer, det hände framför ditt ansikte utan att du kunde göra någonting. Och tänk dig den här styrkan som Fatima nu strålar och Said för en stund sen strålade ut. Det är den här styrkan som den islamiska aqidan ger, som islam spred. Så Omar ibn al-Khattab, han blev lugn. Han såg ett papper med Koran på. Och han frågade, kan jag få se det? Fatima tog tag i den direkt och sa till honom nej. Han sa, varför får jag inte se det? Hon sa, detta är Allah subhanahu wa ta'alas tal och du är en mushrik som är oren. Kolla, den här äran i islam, den här stoltheten att vi finner vår ära och vår stolthet i islam och hos Allah subhanahu wa ta'ala, ingen annanstans. Han frågade då vad han skulle behöva göra för att läsa den. Hon förklarade att han måste tvätta sig. Och så Umar ibn al-Khattab lämnade ifrån sig arrogansen och den här högmodet och det här att han skulle slå sönder alla och han var den mäktiga och han skulle döda. Och ödmjukt gick och tvättade sig. Och sen läste han verserna från surat Taha. Han läste Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna alika al-Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Vi har inte sänt ner denna skrift för dig, för du ska bli orolig och få bekymmer. Och de här verserna talade direkt till Omar. Verserna fortsätter, utan det är en påminnelse för dem som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. När Omar läste 8 verser, så sa han sedan, är det för det här de bekämpar Muhammed? Wallahi, jag ser inget annat än ärlighet. Wallahi, jag ser ingenting annat än gott. Alltså när han läste verserna, han började säga, är det för det här de bekämpar Muhammed? Tänk er, att Omar som själv bekämpade Muhammed sallallahu alaihi wasallam, som bekämpade islam, som slog muslimer, nya muslimer från hans egen stam. Han vet inte ens vad han bekämpar. Utan medien hade svart, hade fått honom att se svart. Han vet inte själv vad han bekämpar. Så man ska aldrig låta media, oavsett vad det talar om det är en islamisk organisation, om det är syskon, om det är någon annan, tro aldrig på någon utan att du själv verifierar det. Sök, läs. Även om det är en islamisk organisation, även om det är en sheikh som har sagt det, även om det är muslimska syskon som har sagt det, det kan vara fel. Tänk dig att Omars vänner och familj, det var Abu Jahl, hans morbror. De hade lärt honom fel, de hade visat honom fel saker. Och det var hans nära och kära. Så när Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu hörde det, kom han ut från rummet i huset och han önskade att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'a skulle uppfyllas. Och då sa han det till Omar, ja Omar, jag önskar, när han hörde Omar säga att det här var gott och det här var bra, att Koranen var bara fint tal, så sa han, ja Omar, jag önskar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams du'a ska uppfyllas idag. När Omar fick höra att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade gjort en du'a, då sa han, ta mig till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud brukade säga, radiyallahu anhu, vi kunde inte be i Kaaba tills Omar blev muslim. Och Suhaib al-Rumi brukade säga, när Omar blev muslim blev islam känt och kallet till det blev helt öppet. Vi hade studiecirklar vid Kaaba och vi kunde göra tawaf runt Kaaba. Och de som gjorde något mot oss, vi kunde ge tillbaka. Och det här var bara för att Omar blev muslim och han stärkte islam. Det var därför profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde dua, för att Omar var den personligheten. Så Omar ibn Khattab, han gick, knackade på Bayt Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var. Och när de såg Omar genom dörren att han hade ett svärd med sig, så sa de till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det är Omar och han har ett svärd. De blev lite rädda. Så de tog in honom och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam drog honom från hans krage. Och han sa till honom, vad är det du vill, ja Omar? Är det inte dags för dig att bli muslim? Så Omar sa, jag har kommit för att bli muslim. Så han blev muslim och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde takbir. Så att hela Mekka och sahaba gjorde takbir efter honom, så att hela Mekka hörde det. Så Omar, efter att han blev muslim, han sa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam på en gång, följer vi inte sanningen, ja Rasulallah? Även om vi dör eller vi överlever, följer vi inte sanningen? Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa till honom, jo, vi följer sanningen. Han sa, res dig då upp och låt oss gå och sluta gömma oss. Och då gick de i två led. Profeten Muhammad s.a.w. placerade, eller valde att Abu Bakr, jag menar Omar radiallahu anhu, stod längst fram på ett led. Och Hamza, de två starka personerna, starka personligheterna, stod längst fram i leden. Och de gick som en demonstration i Kaaba. Och de sa, gjorde takbir och tahlil och de gick igenom hela Kaaba. Omar ibn al-Khattab gick sen till Abu Jahl, knackade på hans dörr och han berättade. Har du hört att jag har blivit muslim? Abu Jahl, när han hörde det, han blev chockad. Och han sa, stick härifrån, du har förstört hela min dag. Sen gick Omar, han ville, hans övertygelse, den var så pass stark att han ville att alla människor skulle veta att han var muslim. Han gick till en man som heter Jamil ibn Ma'mar. Och han kallade honom, eller han knackade på hans dörr och han sa till honom, jag vill säga till dig en sak, säg inte till någon. Jag har blivit muslim. Den här mannen, han var så media. Du kunde inte säga en sak till honom förutom att han spred det överallt. Så det sägs i siraböckerna att när Omar sa till honom det här, och det var därför Omar radiallahu anhu gick till honom, för att han ville att han skulle sprida den här nyheten. Han gick till honom och sa det till honom, så den här Jamil, han gick ut från sitt hem och han stängde inte ens dörren bakom sig. Och han gick, Omar lämnade vår religion, Omar lämnade vår religion. Omar följde efter honom. Han sa, nej, jag blev muslim. Yani, inte bara att jag lämnade religionen, jag blev muslim. Och det var så islam fick två starka personligheter som Abu Bakr, som Omar radiallahu anhu, och som Hamza radiallahu anhu. Och nu var det andra tider. Nu som Abdullah, som Sahil ibn Rumi radiallahu anhu brukade säga, att kallet till islam blev öppet och starkt. Och de fick skydd av Omar och Hamza, så kommer situationen i Mekka att förändras. Så tänk er, bara tack vare Abu Jahl och att han attackerade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och att Abu Jahl slog profeten, Hamza blev muslim. Och att Hamza blev muslim, Allah subhanahu wa ta'ala underlättade, och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde dua, så att Omar blev muslim två dagar senare. Så under de svåra perioderna när sahaba torterades och slogs, och det var just då Quraysh kom till Abu Talib och hotade honom med att det skulle bli krig. Och Abu Talib skulle inte skydda profeten. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stod fast vid islam och kallade till islam, så ändrades Abu Talib och de fick ännu mer hjälp. Utan det var Omar radiallahu anhu och Hamza blev muslimer. Så subhanallah, det är när vi håller fast vid islam, när vi står upp för islam, det är då segern till islam kommer. Man ska aldrig tappa hoppet, man ska aldrig se så som världen ser ut, att det är mörkt, det är svårt, vi ska sätta oss hemma och gömma oss. Nej, tvärtom. Vi ska alltid vara ute och kalla till islam, vi ska alltid stå upp för islam, för att det är därifrån segern kommer. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Om ni stödjer islam, om ni ger stöd till islam och till Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att stödja er och ge er segern och underlätta för er att stå fast och ha en stark tro. Så man ska aldrig ge upp hoppet. Varken om da'wa, varken om islam eller om personer som skulle bli muslimer. Som den där mannen som sa att Omar aldrig kommer att bli muslim även om hans åsna skulle bli muslim. Så nästa avsnitt inshallah pratar vi om Habasha. När den andra emigrationen, när sahaba åker till Abbasinien och vad som hände där. جزاكم الله خير فاني لسنا ده بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.